Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Linn Fernström är en av Sveriges främsta konstnärer. Hon har fått mycket uppmärksamhet och lovord för sin konst redan från det hon gick ut Konsthögskolan 2000 till idag när hon precis avslutat en stor utställning på Liljevalchs i Stockholm. Många fascineras över hennes ofta stora målningar med motiv från naturen, med porträtt, ofta självporträtt, och kontraster mellan det ljuvliga och makabra. I många år bodde hon i New York, men nu är hon tillbaka i Sverige. Och vi pratar om allt från tango till naturen. Vi spelar in omgivna av Linns konstverk i hennes stora ateljé. Välkommen till inredningspodden Linn Fernström.
Tack så mycket.
Vilken höjdare det här är en fredag att få sitta i din ateljé. Omgiven av dina konstverk. Det är nog många som är avundsjuk på just nu.
Ja, det är inte jättemycket folk som kommer ut, men det händer.
Du är ju uppvuxen utanför Örebro och du har väldigt naturintresserade föräldrar. Du själv gick på Waldorfskola. Hur har det påverkat din konst?
Nej, men jag har ju jättestarka minnen av naturen. Alltså det där när det har regnat och solen faller igenom löven och det var så här, vi hade en sommarstuga utanför Nora som det var blåsippebackar och lillekonvaljebackar. Och de minnena är ju bland de starkaste minnena som jag har i livet.
Är det barndomen som har påverkat dig, alltså de tidiga åren som har påverkat dig mest som du tar med dig i din konst?
Alltså just de naturminnena kommer därifrån.
Mm.
Alltså vi var också bäckar. Man satt vid bäcken och höll på och dämde upp. Och liksom sniglar och blött. Och alltså allt det är starkast.
Men du, stämmer det att du har tecknat varje dag sen du gick, alltså sen du var liten?
Ja, men i stort sett. När jag var liten så var ju jag som barn är. Alltså man tecknar och ritar ibland. Jag och min syster satt vid bord och man ritade olika sagor och sådär. Sen gick jag i Waldorfskola och där liksom gjorde man ju periodhäften där man ritade i stort sett alla ämnen. Alltså man formgav ju böcker själv. Mm. Som skrev texter, skrev in dem i de här böckerna och ritade även kemiexperimenten var att man ritade olika kolvar och du vet och så visade på olika laddningar och även allt vad man nu visar på i böcker. Ja. Så då var det mycket det. Och sen så gick jag i första konstskolan när jag var 16 år. Ja, och då har jag, liksom, jag har ritat på bussar, jag har ritat på resor, alltså det var någonting som ritat mina kaniner, alltså det är liksom någonting som alltid har funnits där.
Ritade du på dina kaniner?
Nej, ritade av. Ja. Ritade på.
Men det var ju lite ovanligt då att komma in på en sån skola. Det var ju egentligen en vuxenutbildning, eller hur?
Ja, precis. Men det var nog en heltidsutbildning. Och där eleverna var, jag menar, det kanske var upp till, jag kommer inte ihåg, men 30-40 år. Alltså det var en vanlig konstskola.
Hur var det då att komma in som 16-åring i en sån miljö?
De var ju väldigt, alltså man var ju en av gruppen. En som höll på och man testade olika material. Man gjorde keramik, man gjorde foto, man gjorde måleri. Det var väldigt så grundläggande. Så man var ju en av alla de som gick där. Och det var, men de tog väldigt god hand om mig och och de andra, tänker jag. Det var liksom, man var med där. Vi åkte ner till Tyskland och tittade på alla museer och ja, modern konst och gammal konst. Och, alltså.
Jag tänker på, sen gick du ju konst vidare på konstskolor på två olika.
Mm.
Men när du tittar tillbaka på den utbildning som du har fått, vad har varit mest avgörande för dig? Finns det något tydligt så att det där var det viktigaste?
På skolorna?
Ja.
Nej, jag kan inte säga att det var... Det var mer någonting som rullade på. Någonting som jag höll på med. Jag kan inte heller säga att det var så där att jag hade ett jättetydligt mål med vad jag skulle göra. Eller, förstår du? Det var mer någonting som pågick i mitt liv, skulle jag säga. Än att det var... så här, jag vill göra det här, jag vill komma in på den skolan, så. Jag gick någon kroki, också någon sån där, säkert ABF-kurs, kroki för, det var ju vuxna människor och jag då, någon gång när jag var tonåring, säkert lite tidigare, kanske 13 år eller någonting. Alltså, mer sådär, man börjar, man håller på, och sen fortsätter jag. Eller jag har fortsatt att hålla på. Mer det än att det var som målinriktat. Sen blev det målinriktat när man kom in på en förberedande konstskola. Och alla sökte till konsthögskolan. Då fanns det ett mål. Men då var jag 19-20. Alltså.
Har dina föräldrar stöttat dig sådär och sagt att heja, vi har ju också uppväxt i en liten by och där var det ju lite, och vi är ju nästan lika gamla då, ja. Men det var ju inte så många, fanns ju inte så många förebilder, i alla fall inte det jag växte upp.
Nej, men alltså min släkt, det är ju inte så att folk är konstnärer där, men de är ändå, men de valde att sätta oss på Waldorfskola, det finns alltså någon typ av alternativ gemenskap, så. Lite gröna vågare. Men det var heller inte så att de hejade på jättemycket. Jag höll på med teater, jag spelade fiol, jag sjöng i kör, alltså jag höll på med massor med olika saker. Så det är inte så att de stod och så här hejade på och så här kom med olika förslag, att du kanske skulle gå den här skolan eller gav mig en massa konstböcker, eller det var snarare så att liksom jag önskade mig konstböcker men fick inte, liksom förstår du, de förstod inte riktigt vad det var som jag ville ha. Alltså, jag ville ha så här tjocka konstböcker med liksom Picasso eller Monet. Eller liksom.
Och så fick du en tunn.
Ja, men jag kommer inte ihåg vad jag fick. Eller liksom. Men det var inte så, för om mitt barn önskade sig konstböcker, hade jag gått till Konstig och så hade jag köpt, jag hade vetat vad det skulle vara. Liksom. Men den känslan var det inte riktigt. Men det var heller inte, jag menar de... Min bror är polis idag, min andra bror utbildar sig till ingenjör, min syster är coach. Alltså, vi håller på med olika saker och de var mer allmänt stöttande än att det var så här pushande för... Alltså de hade inga åsikter om vilka skolor jag skulle gå eller vad man kunde göra. Ingenting, noll skulle jag säga.
Inte det ganska skönt också?
Ja, alltså, eller det, liksom, det är så det blev.
Ja.
Jag vet inte riktigt... Om det var mitt barn hade varit på ett annat sätt, för att jag hade om det handlade om DM, liksom det området, då hade jag vetat mer. Så det är så som det blev. Men man får också, det som man får, det är att man får hitta vägen helt själv. På både gott och ont, tänker jag. Men det blir liksom min väg, det blir inte någon annans väg.
Mm. För mig som inte är i konstvärlden, hur går det till att hitta sitt uttryckssätt? Jag vet inte om det är en dum fråga, men det är...
Nej, men det är ju relevant. Det är så svårt, tänker jag. Därför att, eller jag, om jag tittar bak kan inte jag säga så här... Ja, men det där ville jag. Alltså, det var inte så här att jag hade en jättetydlig bild av att... så där vill jag måla, eller så där vill jag komma i livet. Det var mer någonting som jag höll på med.
Mm.
Och jag tänker idag är det så mycket att man ska profilera sig. Och det är någon slags varumärkestänk som finns. Som även kliver in i de konstnärliga världarna och i överallt. Men som jag inte upplever att jag har utgått ifrån. Det har kommit senare i tid i mitt liv, så att säga.
Försöker du hålla det borta från dig?
Men jag utgår inte från det, därför att jag är inte skolad i det, jag är inte född i det, jag varken försöker hålla det borta eller tänker på det på det viset. Däremot kan man ju vilja hålla, alltså att man vill göra bra saker, man vill ligga på en nivå som man tycker att man förtjänar. Och just det där varumärket jag kom senare än det som jag är skolad i, så att säga.
Innebär det att du inte vill känna att man stoppar in dig i ett fack?
Nej, men jag får ju den frågan mycket. Alltså, eller det är för att det är en relevant fråga. Hur blir man framgångsrik? Hur hittar man sin stil? Eller hur hittar man sitt uttryck? Det är relevanta frågor. Men det är också någonting som jag kan tänka mig att det är även barn som kan ha en tydlig bild av vad det är de vill komma någonstans. Så var det inte mitt fall. Jag kan bara beskriva det som att det var någonting som jag höll på med som rullade som en snöbollseffekt. Alltså det ledde till det, ledde till det, ledde till det. Med någon också outgrundlig passion och önskan om att göra någonting och uttrycka mig. Men det är först i efterhand som jag kan se det. Då var det liksom någonting man står i och man bara gör.
Men när du beskriver det så här så kan jag tänka att vilken himla tur att du fick testa på alla de här sakerna och att inte ha idag föräldrar som pushar på med att liksom hälla över material och pusha på kurser och sånt. För att du fick ju i lugn och ro hitta din...
Ja.
Det var ju ändå ett smörgåsbord där ingen sa, det här ska du välja.
Ja, precis. Och sen gick jag ju ändå kurs. Jag menar, någon måste ha kommit upp med idén om den här ABF-kursen när jag var i tonåren någon gång. Alltså, jag gick på en skola där man höll på att vara kreativ hela tiden. Men jag ser också föräldrar idag, man kan se på Facebook, eller som, där barn är väldigt begåvade. Men det är inte säkert att den där fascinationen över den där begåvningen, det kan snarare bli till slut bara att man slår bak ut eller att det blir blockeras. Därför att det också kan funka i en viss ålder, i en viss tid, och sen funkar det inte alls. Så man ska vara lite försiktig med de här fröna till skapande och samtidigt liksom visa på vad som finns. Men så att det inte blockeras mer än kreeras.
SvD, de skrev citat här att Linn Fernström, hon har ett helt eget och konsekvent konstnärligt uttryck. För de som inte känner till dina motiv, som vi sitter omgivna av mycket nu, då är det just det här med att det är självporträtt, och det finns ju också de där kontrasterna mellan det här ljuvliga och makabert. Så makabert verkar vara ett ord som journalister älskar att använda. När det
gäller jag har nog sagt det någon gång. Jag tror att det är det du följer med. Sen är det någonting som finns där som snurrar runt.
Jag tänkte på det idag. Jag tänkte nu måste jag ju anpassa mig lite. Så jag hade på mig en blomsterdoft. Och så hade jag på mig. Jag tänkte, det här ska jag till Linn Fernström. Och pang, så gick den i golvet och det blev glaskross. Tänkte jag, det här var typiskt när jag ska träffa dig. Den här kontrasten mellan det här härliga och så... pang, så händer något i verkligheten. Men hur tänker du kring, hur har det blivit så?
Det är ju också en del av att leva, att det är så. Och jag på något vis befinner mig i något rum där jag tittar på mig själv och människor. Vad är det att leva? Och då... Finns det inslaget. Men sen är det också så här test, liksom att man leker med figurer och former. Ja, men vad händer? Jag lägger ett huvud där, det är ett ben där, det sticker upp en arm där. Alltså, liksom som som en lek, men också med något allvarligt inslag.
Hur ser din hela den här skapande processen? Det läste jag ju massa roligt om. Och det, någonstans så sa du att det är som ett samtal mellan mig och min konst. Hur ser det ut när du sätter igång?
Nej, men jag är ganska, alltså vad ska man säga, jag är ganska snabb på det sättet att jag kommer inte till ateljén och så sätter jag mig ner och så liksom tänker jag och så dricker jag kaffe och så tänker, alltså, utan jag kommer hit och så börjar jag göra någonting. Jag spänner upp en duk eller jag blandar färg och så bestämmer jag, nu ska jag göra det där. Eller, och sen så leder det ena till det andra. Så där. Mm.
Men du har många målningar på gång samtidigt.
Ja, precis. Jag målar på en målning och så kommer den till ett stadium när jag på något vis antingen tröttnar eller tycker att men det kanske ska vara så här eller så där. Och så ställer jag undan den och så börjar jag på nästa. Och sen så till slut tar jag kanske 20 målningar eller något sånt där. Som på ett vis pågår samtidigt. Alltså de är del av den världen som finns där då.
20 målningar som är på gång samtidigt?
Ja, det kan säkert vara mer. Så vi säger 20-30 målningar som liksom flyttas runt. Och då är det små och stora och olika storlekar liksom.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men det här med att du har en disciplin och jobbar extremt mycket, stämmer det fortfarande? Att du nästan inte tar semester?
Nej, jag vet inte om jag vet inte riktigt var det där kommer ifrån att jag skulle jobba extremt mycket. Jag jobbar liksom hela tiden. Men jag gör andra saker också. Det är inte det att jag är i ateljén hela tiden. Alltså jag reser eller just nu dansar jag mycket. Och, alltså,
har du alltid, har du alltid konsten med dig? Har du ett skissblock med dig i väskan? Och...
Nej, men jag brukar fota, brukar jag göra. Men skissar jag inte? Nej, det gör jag inte. Det här har jag gjort tidigare i mitt liv. Men nu sker det i ateljén.
När jag var på Liljevalchs på vernissagen då, när du visade upp alla verk där, så pratade just om dansen och tangon. Mm. Och det var ju också en del av motiven.
Mm.
Hur kommer det sig att det har blivit dans och ballett och tango?
Jag har hållit på med olika danser genom åren. Och sen har jag hållit på mycket med yoga. Och sen så, för några år sedan så följde jag med en kompis som, då hade man tango på Gröna Lund. Då följde jag med honom dit. Och sen så tänkte jag att men det här måste jag ju lära mig. Det är massor med kunskaper där. Om man kan följa så kan man liksom dansa, men man inser att det här är alltså oändligt mycket kunskaper här. Och då så åkte jag till New York. Jag bodde i New York. Jag åkte dit. Jag bokade upp mig 3 gånger i veckan. Och så började jag liksom med lektioner. Och sen har jag fortsatt med det. Och det är också liksom ett socialt sammanhang. Man kan ju åka över hela världen, alla dansar i stort sett likadant och man kan bara gå dit. Man behöver inte känna någon, man bara går dit, man kan dansa i några timmar och så kan man gå därifrån. Mm. Alltså det är en så otroligt fin socialt sammanhang.
Jag tycker tango är ju en speciell dans. Det är inte så, det är vågat att bara ta sig för det.
Mm. Men det är roligt, det är otroligt roligt.
Sen har du ju bott 8, nästan 9 år i Brooklyn i New York. Hur kom det sig?
Nej, men det var också en kompis som skulle hyra ut sin lägenhet där. Så jag bestämde att jag skulle göra det. Och sen är det samma sak där, det rullar på. Sen tänker man, ja men jag åkte dit, jag var där ett halvår, jag åkte hem igen. Sen åkte jag dit ett halvår senare och sen så börjar man, sen skaffar man uppehållstillstånd och green card och så lägenhet och ateljé. Och sen står man där med ett liv, helt enkelt. Lite liknande med konsten, det matas på.
Hur skiljer det sig att jobba som konstnär i USA, i New York och vara i Sverige?
Nej, det skiljer sig inte jättemycket. Själva livet är ju påminner om varandra. Däremot så är det någonting med ljuset där som är, eller om det är Sverige som det är speciellt ljus. Det är ju väldigt milt ljus här. Väldigt mer kontraster, överhuvudtaget mer kontraster där. Än vad det är här.
Mm.
Så det. Och himlen. Alltså den är ju. Den känns så hög. I USA. Och känns så, som att den ligger väldigt mycket lägre här. Överhuvudtaget. Det måste ju ha någonting med atmosfären. Och ljuset att göra.
Men sen bestämde du för att flytta hem till slut. Fick du nog av USA?
Nej, men jag tyckte att jag behövde en förändring. Och det var också ett ganska snabbt beslut. Lite från den ena dagen till den andra. Och sen så packade ihop allting. Sa upp allting. Och flyttade hit.
Hur är det just att sälja konst i USA? Kontra att sälja konst här?
Jag sålde mest i Europa och Sverige.
Mm.
Men det går ju inte att jämföra Sverige och USA. USA är ju gigantiskt. Liksom.
Kände du ändå som en del av det när du var där? Eller kände du dig som att du var en udda fågel som var där men ändå som sålde konsten ändå i Europa då? Eller hann du under de här åren känna att du blev en del av det?
Man är ju del av det, men man är också, alltså jag har ju kompisar som har bott där i 20 år och fortfarande känner sig som att man hänger mitt emellan. Det tror jag är en väldigt, väldigt vanlig känsla. Det är någon slags. Det är som de som kommer invandrare till Sverige. Så tänker alla svenskar att de ska känna sig som svenskar. Det gör de ju inte. Vi känner oss inte som amerikaner. När vi, bara för att vi bor i USA. Ett tag. Eller ett liv. Det är inte så det funkar.
Mm. Var det något du tog med dig. Efter de här åren. Det är ändå ganska många år. Som du har tagit med dig hem.
Ja, men det är mer en känsla av att man. En kraft att man. Men jag åkte dit helt själv. Det fanns ingen som backade upp. Och då handlar det. Och så man ordnar ett liv för sig där. Utan att, alltså, det kanske var väldigt nyttigt. Och att det kan finnas en kraft i det. Som jag kan ha med mig i livet.
Men känner du dig nöjd med att vara i Sverige nu?
Ja, men det gör jag. Det var lång tid som jag inte var nöjd, som jag tyckte att nej, det här var ett dumt beslut. Jag skulle inte ha flyttat därifrån. Men nu är jag nöjd med att vara här. Och ha ett liv som jag trivs med här.
Sen måste jag ju passa på fråga. När du ställde ut på Liljevalchs såg vi också en del lerföremål som står här. Som jag gärna vill bara ta med mig i min väska.
Mm.
Håller du på att jobba med olika material nu också? Att du ser, ja men lera, nu ska jag testa det, nu ska jag testa det.
Ja, precis. Nu håller jag på och målar och gör skulpturer ganska parallellt. Annars så har jag gjort grafik, jag har gjort teckningar, oljepastellteckningar. Så jag håller på med lite olika material. De berikar varandra. Man kan upptäcka någonting i måleriet som man kan ta till skulpturerna och vice versa. Mm. Så det är roligt.
Men nu tittade vi nyss på din alla kritor i oljepastellkritor. Och då läste jag någonstans att det är det du går tillbaka till efter en utställning.
Ja, precis. Nu blev det inte så den här gången. För att jag har gjort lite. Men det brukar vara ganska, att jag gör det ganska mycket och länge efteråt. Men nu har jag en utställning som jag var tvungen att börja måla till, så att säga. Så nu blev det inte så. Men det är skönt. Alltså, det är liksom ganska litet material, liten storlek. Det går relativt fort att göra. Man liksom producerar x antal ganska snabbt.
Men när du säger att nu har en ny utställning som kommer, är det någonting som får dig att som liksom stimulerar dig att tänka, men nu har jag det här att jobba mot? Är det bra att ha utställningar som kommer så, eller kan det bli en stress?
Ja, det kan bli stress, men jag har alltid haft det så. Jag vet inte hur det är att inte ha utställningar. Sen kan man planera in dem med mer eller mindre mellanrum, så att säga. Men det är bra att ha utställningar. Men det ska vara så att det finns plats att jobba till dem, så att säga.
Mm. Du har ju haft strålkastarna, kan man säga, på dig från tidig ålder. Mm. Där man har liksom lyft och sagt, wow, det här är ju ett stjärnskott som kommer nu. Har det varit jobbigt någon gång, eller hur har det varit att leva upp till det? Har du känt sånt, eller har du bara kört ditt race?
Nej, men det finns ju där. Och så samtidigt så är det ju så, det som man är i, så att säga. Det är svårt att säga hur. Det finns så många sätt som det kan vara pressande på i livet. Man får inga utställningar, man har inga pengar. Alltså, så att det är pressande, fast på olika vis.
Men hur förhåller du dig till det då? Är dansen ett sånt där sätt för dig att tänka på annat då? Eller?
Ja, precis. Det kan det vara. Man låser, när det blir pressat, så låser man ju fast sig. Och det är lite oundvikligt, därför att det är någonting som något stort som man ska göra, och då krävs det ju någon form av kraftansamling, annars gör man inte det. Så det är pressande, men det får inte bli för, man får inte låsa sig helt, och där kan det komma in, alltså som dansen, eller om man har familj till exempel, kan jag tänka mig att det kan liksom, man måste fokusera på att barnen ska ha mat, eller alltså, sånt kan låsa upp det lite. Men man ska inte tro att det ska vara helt opressat. För det är, när man gör saker så finns det ju en typ av press. Och det är också, man gör ju också saker som man kanske inte hade gjort om det inte fanns press, tror jag. Så det är inte bara dåligt, så att säga.
Nej, det är väldigt tänkvärt ju. Mm. När man står där och känner den där pressen.
Mm.
Och försöka tänka att men det är också någonting bra.
Ja. Och det måste vara så nu. Det är pressat. Och den här tiden så är det pressat. Och så får man hitta strategier för att få det att funka. Så att man kan genomföra det som man ska göra. Annars kan man ju, jag menar, man kan ju bli sjuk. Eller man inte överhuvudtaget klarar av att göra det.
Mm.
Och sen är det väl bra, tänker jag, att man gör saker. Så att man gör större och större saker. Så man inte börjar med att göra mega stora saker. Alltså, det kan väl vara bra att få en liten körsträcka liksom i livet, ja, tänker jag.
Det är också smart.
Ja.
Att när man känner den där förlamande stressen, man tänker, men då tar vi ett steg i taget.
Ja, precis. Och att man kan tänka att ja, men jag har gjort saker tidigare, om man inte börjar med att göra en jättestor utställning på Liljevall som jag precis har gjort. Att det inte är det första man gör. Utan man har lite utställningar i ryggen som tidigare. Så att man börjar att få, liksom, unga människor får möjlighet att göra saker. Men att det inte är allra största redan från början.
I den här podden får man ju önska en gäst som man skulle vilja lyssna på. Vem är det du, finns det någon som du skulle vilja lyssna på?
Men det är ju många som man skulle, som
man får säga många.
Många. Men Emma Hartman till exempel, som en fantastisk målare. Nu såg jag Anna Kamner, tror jag att hon heter, på Vätterling ställer hon ut. Marie-Louise Ekman såg jag. Men hon är ju en person som också har pratat mycket och pratar mycket. Men det är ju en tankvärd utställning.
Och umgås du mycket med andra konstnärer? Eller umgås du alls med andra konstnärer?
Ja, men jag har varit i den här branschen i 20 år. Jag känner ju folk. Alltså man känner ju folk genom alla år.
Mm.
Och mina bästa vänner, inte alla såklart, men några är ju konstnärer.
Kan det vara skönt att ha någon som jobbar med samma, som man kan bolla med på det sättet, eller? Som vet vad man brottas med och vad man... Ja.
Men jag tror att man kan göra andra saker också och vara stöttande, tror jag. Så man måste inte vara konstnär. Men det är mer det, om man befinner sig i den miljön så blir man ju vän med människor. Och då är man ju vänner, så att säga.
Mm. Om man nu vill se din konst eller vill komma i kontakt med dig, var hittar man mer info?
Galleri Arnstedt nere i Skåne. Galleri Forsblom i Helsingfors. Jag finns på Facebook.
Du finns bara på Facebook?
Nej, jag har ingen hemsida till exempel. Men däremot är det gallerier och som man kan höra av sig till.
Tusen tack, Lin. Du vet väl att det finns 125 avsnitt av Inredningspodden som finns där poddar finns. Följ gärna podden på Instagram för att se bilder och filmer. Där finns jag på @inrednings_podden. En nyhet för 2022 är att Inredningspodden kommer att ordna kurser och workshops med olika gäster under året. Och den första endagskursen med ett fåtal platser kommer att vara med byggnadsvårdaren och författaren Göran Gudmundsson. Och datumet är satt till lördag den 21 maj på platsen som vi alla vill vara på, Skansen i Stockholm. Det här är ju ett unikt tillfälle att i liten grupp få lära sig mera om byggnadsvård i praktiken. Och intresseanmälan kan göras på info@inredningspodden.com. Info kommer också delas på Instagram såklart. Och kan inte du gå, så passa på att tipsa någon annan som kan få vara med om den här unika kursen. Hjärtligt välkomna!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.